Yeah, I'm sitting together with Carl Blade in Moline, Illinois. And he was born 1905, January 10th, in Asa, Kronobergs län in Sweden. And came to the United States 1924. And today we have 17th of December 1985. So, you haven't forgotten the Swedish, I suppose, so we can ask questions in Swedish.
Well, I can talk a little bit of each, let's say.
Så berätta lite grann om dina föräldrar, din far, vad han vet han med?
Well, han var en jordbrukare och sen var också en soldat, eller knick tror jag det var det, kallade dem.
Var hans pappa också soldat?
Nej, jag vet inte precis var hans far var det.
Så hans namn Blad nu, har han haft det i flera generationer eller?
No, när han var i armén i Sverige så ville de att pojkarna skulle ta andra namn, för det var väl för många med Johansson och Andersson och Pettersson och sådär vidare. Så han tog ner med Blad.
Ja, så det var din pappa som gjorde det?
Ja, that's right.
Och hans pappa, vad hette han?
Well, jag hörde han, det vet jag inte, men hans namn Gustafsson var visst det sista namnet.
Så kommer du ihåg när pappa var soldat?
Ja, det gör jag lite grann.
Hade han ett soldattorp då kanske? Eller?
Ja, det hade han. När man började på sidan så hade han sin plats som var lite större. En plats som kallades Änga i Asasocken. Så jag var bodde i Änga i Asasocken.
Så du var inte född på torpet då?
Nej, det var inte på det. Jag var på en annan plats. Ja.
Hur många barn var ni i familjen?
Och vi var 10.
10 stycken?
Ja.
Och du var en av de yngre eller?
Jag var den 8:e i ordningen. And, nu har de alla lämnat. Jag har en syster kvar i Sverige. Och jag är den enda här. Annars får vi 4 pojkar här.
I Amerika?
Ja.
Så berätta lite grann om vad du fick hjälpa till med när du växte upp. Du fick hjälpa pappa med olika arbeten som...
Ja. Vi hade till att arbeta när vi var unga där. Det var inte leka, det var inte det var lite onödigt i antag vad det gamla trodde. För jag vet när jag var ungefär 12 år gammal så hade jag att gå i skogen och hjälpa hugga skog på vintertiden.
Alltså. Och när du gjorde det då, fick du använda samma slags verktyg som de äldre personerna gjorde, en stor yxa?
Ja, det är rätt, ja.
Du hade ingen liten sockeryxa?
Nej, det var vanlig yxa. Och sedan hjälpa till att såga av sig stockarna och så kvista stockarna och så där vidare.
Så enligt verktygens storlek då så var du en växtman. Du skulle göra en mans arbete.
Ja, det gjorde jag nog inte en mans arbete, men jag gjorde lite antagligen.
Vem lärde dig nu att hålla yxan på detta sättet?
Well, det lärde du dig själv, för att när den var liten så började jag nog hugga ved och så där vidare och spräcka sönder veden som det hade att elda med i Sverige.
Så du kommer inte ihåg då att pappa sa att du skulle hålla yxan på ett visst sätt och så eller hugga ifrån dig och sånt? Som du
tar. Well, det är antagligen som så talade lite till oss hur vi skulle göra, men jag kommer inte ihåg om det gjorde eller inte.
Det hände ingenting, olyckor och sånt, med att du huggde i benet? Och
Nej, det var enda en gång jag skulle ju hugga med en yxa. Jag hade sågat av en liten träbit. Så jag tror vi brukade kalla dem en trilla. Den var bara ungefär så där stor. Och sedan hade jag sågat den av själv. Och jag hade det inte rätt. Så tog jag en yxa och skulle hugga av kanterna så att den skulle rulla bättre på jorden. Och då högg jag mig i handen. Det märker där och nu ser jag. Efter det så jag högg. Jag högg fel.
Vad sa mamma och pappa då?
Well, det kommer jag inte ihåg. Antagligen att jag skulle vara mer försiktig.
Men du hade tidigt handlag med verktyg då? Du hade lätt för att...
Jag tyckte om att arbeta i trä. För jag vet, jag var bara en ung pojke. Jag gjorde en kälke på vintertiden.
Och den gjorde du själv?
Ja. Jag gick i skogen och hugge små björkträ, ett par som var krokiga. Och sedan så hygg jag med en yxa på så att jag skulle... Jag försökte och hade jag tog huggjärn som min far hade, så jag försökte. Och jag var väl sen, och kanske en 10-11 år gammal.
Du hade ingen utav far eller morföräldrarna som bodde hos er eller nära som du kunde se hur de
arbetade? No, nej, jag såg aldrig någon av mina...
I ditt hem nu, hade pappa en verkstad där du kunde använda stämjärn och...
Jo, han hade några stämjärnla kissel som vi säger. Nej, det var han inte. Och han kunde snicka lite grann, men inte något vidare. Det var som var nödvändigt.
Men du hade lust för detta?
Varför?
Du hade lust för att använda huggverktyg?
Och... Oh, ja, det har jag haft i hela mitt liv.
Så var det någon mer av bröderna som hade likadant?
Oh, ja, min äldste bror som... kom till detta landet i några år innan jag gjorde.
Hur gammal, mycket äldre var han än dig?
Och jag tänker att han var 12 år äldre än jag.
Så du såg kanske honom då, hur han gjorde med...
Ja, så vi arbetade på samma plats för en tid här.
Men i Sverige arbetade ni tillsammans där?
Nej, det gjorde vi inte. Men han var i en möbelfabrik i Åby. Arbetade där en tid innan han gick till detta landet.
Så ni hade ingen samröre med varandra utan?
Ja, men här så arbetade jag på samma fabrik för en tid. Jaha. I Molin Furniture Works som det.
Jaså. Men i Sverige nu då, du gick till skolan i Asa och gick och läste för
prästen? Jag gick i småskolan i Asaryd och så gick jag in ett år i Asa och sedan så flyttade det till Tolj, till en by som det kallas Sällreda. Så där jag gick till skolan de sista åren och sedan så gick jag och läste i Tolj.
Och sen efter konfirmationen då fick du ta ett arbete?
Ja, så sedan så arbetade jag för min systers svåger på en gård som heter Toraliden. Där i Hultsjösocken bötade ut vid Asa gränsen.
Och det var alltså som drängarbete då du fick?
Ja.
Jordbruksarbete?
Ja, det var rätt, ja.
Och det innebar inte några verktyg att du kunde arbeta med möbelsnickeri och sånt?
Nej, det gjorde jag inte där.
Det var bara grovarbete?
Ja, på vintertiden så... Och det hade ju kreatur och så där vidare, så var det att se och fora dem och se efter dem och så där vidare. Och så sedan var i skogen ibland och körde på vintertiden och sedan på sommaren så körde vi rätt så ofta med en virket ifrån sågen till Stockaryd med häst. Och det tog, körde ett par gånger i veckan eller tre, så där vidare. Så att hästen inte blev för trött. Så det var inte ofta vi körde två dagar i rad, utan hade en dag emellan så hästen kunde vila på sig.
Hade
du
parhästar eller var det bara en häst?
Bara en häst.
Men så fick du Amerika-feber. Alltså, hur gick det till nu? Du hade äldre bröder som tidigare hade åkt till Amerika.
Ja, det är rätt.
Ja, vad hette han som åkte först?
Jag hade två som gick på en gång. Det var Axel och Oscar. Och så sedan ett par år senare, eller tre, den tredje av pojkarna gick, han hetade Emil.
Och de gick före dig?
Ja.
Skrev de brev hem då till pappa och mamma?
Ja. Och den Emil, han kom hem och hälsade på i 1923. Men jag hade redan bestämt mig för att gå hit. Meningen var att jag skulle gå med honom hit när han gick tillbaka. Men det var då vid den tiden som Amerika ändrade lagarna, så att det var när jag hade alla papper klara och skulle gå med min bror tillbaka. Men det var i det taget när lagarna ändrades, så de visste precis inte hur det skulle bli, så att det blev så att jag hade att få vänta och ta ut nya papper och så där vidare. Det var mycket mer nogare än det hade varit förut.
Fick du avslag då första gången eller?
Jag fick vänta några månader. Se. Ja, så jag gick ensam hit när jag reste senare.
Var hade du fått idén nu att åka till Amerika? Vem hade inbillat dig att Amerika var bättre än Sverige?
Well, det vet jag inte. Jag just hade en längtan att gå hit då jag ville.
Det var i mitt bröder tidigare som hade...
Ja, det var i mitt huvud att jag skulle gå till Amerika. Som jag fick den där sjukan. Som det var inga mediciner som hjälpte antagligen var att resa till Amerika.
Var det någon i pappas eller mammas familj som hade någon av deras bröder och syster?
Ja, far hade en bror som gick till detta landet, men det skrivväcklades aldrig så någon i släkten visste aldrig vad som hände med honom.
Han hade åkt tidigt kanske?
Ja, han hade gått hit och mor hade en bror som gick till Madison, Wisconsin och han var där. Så jag har kusiner kvar i Wisconsin.
Så du, en av dina bröder garanterar då för din överresa hit?
Ja, antagligen hade han... Så han hade att skriva på papper så att om det var något så han ville ta vara på mig när jag kom hit, så att inte staten här behövde ta vara på mig.
Och var befann de sig nu i Amerika? Var de här i Molin?
Vad för något?
Dina bröder, var var de någonstans i Amerika?
Well, en var i Galesburg och en var bonde utomkring Alfa, in det området. Och så min äldste bror var här i Molin. Well, i Rock Island. Han levde i Rock Island, actually. Och han arbetade i Molin när jag kom hit för Molin Furniture Works. Och jag började arbeta där också. Så jag arbetade där för ungefär 13 år.
Men innan vi börjar på med det så... Berätta nu hur du bar dig åt. Du åkte till Göteborg för att få visum och köpa biljett.
Well, jag köpte min biljett i Växjö.
Hos en firma där som sålde biljetter.
Ja, jag ser det här är det då.
Ja, vad heter den?
Well, det kommer jag inte ihåg. Det sålde biljetter för båtarna där. Och så sedan tog jag ett tåg i Lammhult.
Till Göteborg?
Men jag tror jag gick till Malmö. Och skulle, för det amerikan konsultatet var i Malmö och sedan tog ett tåg ifrån Malmö till Göteborg. Och sedan tog en båt från Göteborg till New York.
Vad heter den båten?
Och jag tror att det var Drottningholm, men jag är inte säker riktigt.
Och hade du någon mer med dig från hembygden eller var du ensam?
Jag var ensam.
Ingen du kände?
No, ingen som jag kände.
Vad sa prästen nu när du kom och ville ha ut flyttningsbetyget? Tyckte han att det var onödigt att du skulle åka till Amerika eller?
Well, det kommer jag inte ihåg vad han sa. Han,
pappa och mamma nu, vad sa de att du...
Well, jag hade nämnt förut, långt innan. Att jag skulle gå och jag ville gå, men de tyckte inte om det. Och sedan när jag sa att jag ska gå, så det då så svarade inte, sa de att jag inte skulle, because de förstod antagligen att jag hade bestämt mig för att gå, så att det stannade inte något, utan tyckte väl att det var bra nog att jag gick. För att jag hade ju tre bröder här och så hade jag en moster också som levde in i Windsor. Så det var ju släktingar här omkring detta området här.
Så de förstod att du kom till bekanta i alla
fall? Ja.
Var det vanligt att folk runt i bygden där du bodde nu hade Amerika släkt? Att de hade en syster eller en bror i Amerika? På gårdarna runt
om? Well, det var rätt så många som hade... Så många pojkar som gick, det var några flickor också, men den enda som jag träffade som levde i detta området var Carl Andersons fru som hette Karin Karlsson, tror jag hur sista namn var. En, det var den enda som var i detta område som jag hade sett i Sverige. Och sedan var det en pojke från Bergansås som stannade i Chicago. Jag så har sett honom ett par gånger det första året när jag var här.
Så vad hade du för begrepp om Amerika nu? Du hade läst i skolan om Niagarafallen och att Amerika hade indianer och sånt. Vad hade du något annat begrepp om vad som fanns här över?
Well, jag vet inte precis om jag tänkte så mycket på det. Jag visste ju lite om det, men inte så väldigt mycket.
Och så då i breven ifrån dina bröder, vad skrev de när de skrev hem? Förstod du vad de menade med vad de hade för slags arbete?
Ja, det skrev ju alltid det, så vi visste vad de gjorde och hur det var.
Så ni kunde få en förståelse i hemmet vad de gjorde?
Ja, det vi visste ju att en var en snickare och en var en bonde och en utav dem de första åren arbetade för en bonde.
Så överresan den gick bra?
Ja, den gick bra.
Och sen kom du till Ellis Island?
Nej, lagarna ändrades sig, så jag var på första båten som inte behövde gå till Ellis Island.
Jaså.
Så vi just steg av en båt som en turister gör nu för tiden. Så det var första båten som kom efter den nya lagen hade. Var det första båten som kom ifrån Sverige hit.
Så alla undersökningar och sånt, det var gjort på båten då eller i Malmö eller var hade det gått igenom?
Well, det vi hade ju att se the American Council i Malmö. Och så han såg efter våra papper och så allting var bra. Och så sedan så kom det, var det doktorer som tittade på oss lite grann innan vi steg av båten.
Ja. Och det är svenska doktorer eller?
Nej, det var amerikanska doktorer som kom på båten innan vi steg av båten. Because om de såg att det var sjuk eller något så ville de inte att de skulle landa och stiga av båten antagligen. Då hade det inte gått tillbaka på samma båt antagligen.
Kommer du ihåg när du såg frihetsgudinnan när ni kom in på?
Ja, det gör jag.
Hade du några speciella känslor för den? Eller?
Nej, inte den gång så mycket. Utan jag var hemma efter 10 år, jag hade varit i 10 år. Då tror jag kanske att det var ett av de roligaste dagarna i mitt liv när jag gick av båten i New York, because antagligen kände jag detta landet som mitt hem.
Du kände en dragning då, alltså det var en borg som du kunde lita på kanske.
Ja.
Sedan, hade du haft några besvärliga år då? Du var hemma efter 10 år, du var 34.
Ja.
Det var rätt i depressionen det.
Ja, det var det, ja. Så jag stannade hemma över vintern och jag gick hem på hösten i 34, så kom tillbaka 35 på våren.
Så du tog tåget då ifrån New York till Molin och din bror, han mötte dig här i...
Jag träffade en, och det var i det taget, om jag kommer ihåg rätt, som vi steg av på båten, en som var ifrån Watauga. Han hade varit hemma och hälsat på då när jag kom hit första gången. Och han skulle resa till Galesburg. Jag hade min biljett till Galesburg. Så då så var jag säker på, så jag hade inget att vara rädd för. För att jag visste att han kunde ju tala lite engelska också. Jag vet inte hur länge han hade varit här. Så när vi hade jag varit på tåget för några timmar, så frågade han en båt och tåget stannade, och han frågade hur länge det skulle stanna. Så sa de, jag tror det sa 20 eller 25 minuter eller något sådär vidare. Så då så sa han att vi har tid till att vi går in och får något att äta, sig. Så vi gick med honom och satt ner vid en counter och så såg vi paj och bullar och så där vidare. Vi just pekade åt det och såg kaffe också, se. Och sedan så hade vi ju lite pengar så vi bara la det på countern och det tog vad det kostade. Men sedan när vi kom och skulle gå på tåget så hade tåget lämnat. Så
var det i New York?
Nej, det var i Pittsburgh eller någon annanstans. Vi hade varit rest några timmar. Åtminstone, jag tror att det hade tagit den vagnen som vi var på och tagit den på ett annat tåg, se. Så då, vi såg ju hur de där gubbarna med den röda mössan, de sprang där fram och tillbaka. Så det var en del antagligen lite ovett för att det inte, för de hade låtit så stiga av, se.
Kunde han förstå den du hade med dig nu, vad de sa, eller för han hade varit en år?
Ja, så han förstod. Han kunde ju tala med dem och så. Det fick vi vänta ett par timmar där. Och så vi kom ett annat tåg. Och då fick vi stiga på ett tåg som gick fortare. Så åkte vi där på för några timmar. Och sedan så tog de av oss. Och vi väntade då, och sedan så kom den vagnen som vi hade på förut. Och då hade de tagit all våra väskor och suitcases som vi säger här. Så det låg i en hög in vid sidan på vagnen där upp till taket. För att vagnen var full så vi hade att stå där och det var inte rum att sitta. Så vi stod där till folket gick av, så en och en fick en plats att sitta då nu och då. Så vi kom ju till Chicago för samma tid ändå, men...
Var det ett extra äventyr?
Ja, det var rätt, ja.
Så vad hade du med dig i resväskan nu? Hade du mycket bagage med dig eller...?
No, just lite kläder var allt jag
inga
hade.
Inga verktyg?
Nej, no.
Det här... Bröderna sa inte att du skulle ta med dig någonting?
Nej, det gjorde det inte.
Och du kom till Galesburg då, och därifrån så tog du dig till...
Ja, så då gick jag ut till... Jag hade en bror som var farm på landet och hade en gård utomkring, lite ifrån Alfa.
Alltså,
så då hjälpte jag till med att tröska havren och så där vidare för några dagar där omkring.
Så det var på hösten du kom?
Ja. Ja, 4 augusti landade jag i New York.
Jaha.
Och sedan så tog jag tåg från Alfa ner till Molin. Min bror mötte mig vid tåget och sedan så fick jag en jobb, ett Molin Furniture Works, och jag arbetade där för 13 år.
Så du fick arbete så fort du kom till
ja.
Molin då?
Ja, det fick jag.
Och bodde du på en boarding house?
Nej, jag bodde hos min bror. Därför för några år så sedan så flyttade jag till Molin och hade ett rum och så sedan gick jag och tog mitt namål på en restaurant i Molin.
Och den här fabriken nu, vad gjorde de för slags möbler?
Well, det var specialarbete. Så det hade, i verkligen var det knappast inga möbler, riktiga möbler, för det gjorde like för tingshus och stora affärer och så där vidare. Var om du ville ha några fina skåp och så där vidare.
Specialbeställda?
Och, ja, det var allt. Det var bara specialt arbete därför som du gjorde där.
Fick du lära dig från början då? Alltså, din bror arbetade där?
Ja.
Och hade han avancerat till någon speciell klass av arbetare? Alltså,
well, som gjorde? Han... Han hade varit här länge då, så han arbetade i en möbelfabrik i Sverige. Så
han hade kunskapen när han kom
hit. Men han var en väldigt god snickare. Jag tror kanske den bästa jag någon har sett någon gång.
Ja, så han hade fallenhet för.
Ja, det hade han.
Så
han.
Lärde du dig något speciellt i den linjen?
Jo, alltså det var all specialarbete där. Så det tog ju en lång tid att lära sig. Men efter jag lämnade så hade jag god nytta av vad jag hade lärt mig på den fabriken.
Gjorde du något speciellt i arbetet eller gjorde du allting som
förekom? Vad som kom, så ja.
Vad som behövdes?
Ja, ja, alltså de sista åren så hade jag dessutom, kanske det var som den, för att jag vet att förman eller min bas arbetet som var lite svårare att göra än den jag brukade få utav det, vad som det hårdaste att göra för en som inte var van vid det. Något särskilt.
Du hade förtroende hos ledningen då att göra.
Ja.
Ett gott arbete.
Ja,
så bra. Nu när du kom 24 och arbetade i 13 år, hur gick det under depressionen då? Blev det mindre arbete då eller kunde du hålla på varje dag?
Ja, det var arbete. Det såg ut att det var alltid, hade alltid arbete där. Det var, jag kommer inte ihåg att vi var avlagda för någon dag, någon gång. Till när det kom till 33 och så där vidare, då så stannade ju allt arbete här. Så.
Och då blev du också avlagd?
Ja, för det hade inget att göra. Så.
Så vad hände då?
Ja, då gick jag och inte gjorde någonting. För några månader sedan gick jag till Sverige då i 34.
Var det ett besök bara för som semester eller du åkte inte hem för att stanna i Sverige?
Jag visste inte då för tillfället om jag ville stanna eller inte.
Köpte du tur och retur eller?
Ja, det gjorde jag. Jag köpte biljett.
Så du var inte gift för det tillfället?
Va?
Du var inte gift?
Nej, det var jag inte. Så jag gifte mig inte till 39.
Hade du blivit medborgare innan 34?
Ja, jag var medborgare efter jag hade varit här och 5-6 år, för jag tog ut papper efter jag hade varit ett år eller så.
Så du kunde rösta på Hover första gången då?
Well, jag kunde rösta efteråt, efter jag fick mina papper, medborgarpapper.
Var det många svenskar som arbetade där i den mulfabriken?
Var det stor? Well, det var rätt så många. Och så var det var tyskar och det var som Belgien också. Och det som var födda här i landet också, så det var lite av varje.
Hade du lätt för att lära dig engelska eller var det svårt att prata inte bara svenska kanske i arbetet?
Nej, det var inte svårt, för att vad som hjälpte mig var att min bror hade tre barn, och de kunde inte tala svenska. Så jag lyssnade till dem och så frågade jag dem. När de sa ett ord så frågade jag dem vad de sa. Så då sa det ordet igen, för jag ville försöka lära mig. Så.
Alltså de kunde inte svenska?
Nej.
Var det märkvärdigt? Var det inte så att den generationen kunde både svenska och engelska då? No. Min bror nu, han använde inte svenska i hemmet då?
Nej, de talade det mesta. De talade båda.
Var han gift med en svenska? Eller?
Ja, det var han. Ja, så de talade både svenska och engelska. Men det såg ut att barnen här, de tyckte att tala engelska. De tyckte inte om svenskan, för de ville tala som de andra barnen gjorde ute på gatan.
Så det blev så då i det hemmet att det blev bara engelska ifrån.
Ja, det mesta.
Förstod du svenska?
Ja, det förstod svenskan.
Du talar svenska till dem och de talar engelska till dig.
Ja, det förstod det.
Så du åkte hem då på 4 månader till Sverige?
Ja, 1934 gick jag hem då för en tid.
Och båda dina föräldrar levde då vid
det? Ja, det gjorde det.
Så de var glada för att se dig att du kom tillbaka?
Ja.
Mm-hmm. Ville de att du skulle stanna kvar i Sverige och gifta dig och...
Well, jag vet att de ville att jag skulle stanna där, för att det vad de gjorde var mer än vad de sa, för att min far ville antagligen att jag skulle börja bli en bonde, se som han hade varit. Så han tog mig och visade mig platser, you know, som kunde ändras så där vidare. Så. Men jag var inte intresserad.
Var det lätt att få en gård till exempel vid den tidpunkten? De var inte dyra 1934 i Sverige.
Well, på den tiden var ju inget dyrt. Och så lagarna var inte detsamma som det är nu. Nu är det ju så väldigt svårt. Och du måste vara en bonde för att kunna köpa en.
Men inte på den tiden?
No, inte på den tiden.
Så var det någon som din pappa talade om hade kommit tillbaka till Amerika och köpt en gård eller arrenderat en gård?
Well, det vet jag inte om det var någon.
Men
där.
Men han tog dig ut på en rundtur?
Ja, det var en plats. Jag vet en gång så tog han... Jag tror att min syster försökte... Och här så jag mötte några stycken flickor, jag vet det. Men jag var inte intresserad.
Det hjälpte inte?
Nej, det gjorde det inte.
Vad var det nu som gjorde att du... För 1934, då var det inte grann till Amerika, så
det var. Nej, det var det inte.
Men ändå var det någonting som drog tillbaka.
Ja.
Vad var det nu som...
Det vet jag inte själv vad det var, men jag just ville komma till detta till landet, ja. För att... När jag steg av båten, det kändes så konstigt att jag var så glad när jag steg av båten i New York. Det var så egendomligt, jag vet inte vad det var själv.
Så var frihetsgudinnan då som en mor för dig, att alltså, här kommer du tillbaka igen?
Ja, jag var så glad när jag steg i land på den här sidan om. Men antagligen jag hade ju kunnat gå till en möbelfabrik där någonstans och fått arbete antagligen. Om jag hade försökt.
Om du var inte i någon möbelfabrik i Sverige vid tillfället?
Nej, jag gick inte där och frågade på någon.
Så du kunde inte jämföra hur de gjorde i Sverige i jämförelse med Molin? Hade de moderna fabriker här i Molin på den tiden i möbelbranschen?
Well,
eller var det mycket handgjorda saker?
Det var... Well, nu har det ju mera maskinerier till att göra saker än det hade då. And Bullion Furniture Works antagligen hade så många maskiner som i vanliga fabriker hade. För att det var någon skillnad. För jag vet att det är det som kom, för det hade arbeten. Som de arbetade för, de hade en arkitekt eller så där vidare att komma och se hur arbetet såg ut under tiden de arbetade på det. Och en del sa att de tyckte att de hade rätt så många fina maskiner och så där vidare. Byggnaden var bättre än många andra platser som de hade varit på.
Var låg den här fabriken i Molin?
Och på första... gatan och ner vid Mississippi River.
Alltså alldeles i floden?
Ja.
Den finns inte kvar idag.
Jag menar Nej, den brann ner för några år sedan. Och rätt så många år sedan nu.
Så du kom tillbaka 34 igen då och fick arbete på samma ställe?
Ja, jag arbetade lite på en plats i Devonport som de kallade McClellans. Och sedan så gick jag tillbaka och fick en till Molin Furniture Works.
Och vi är på i 3 år till.
Ja.
Hur många fabriker fanns det i möbelbranschen i Molin och Rock Island?
Well, det var väl... Det var en plats i Rock Island, det kallade The Petersons. Och de gjorde arbete likadant som de hade på Molin Furniture Works. Men det var större platser. Antagligen var det många små platser som hade en och två personer som arbetar.
Du lite var aldrig i Rockford och besökte deras alla fabriker. Det var ju
no, jag gick aldrig till
hundratals.
Ja, det hade. Och jag var där, men jag gick aldrig och försökte arbeta där eller någonting.
Du träffade inte någon heller ifrån Småland som arbetar i Rockford som sa att du skulle komma dit eller så?
Nej, no, men jag var i Rockford och jag talade med en del som hade varit i Rockford och så där vidare. Men jag var aldrig intresserad och gå dit, för jag hade börjat här och jag var belåten med det här.
Så vad hände då efter 13 år? Då slutade du på Molin Furniture?
Ja, då, jag ville lära mig att göra och bygga hus och så var en vanlig snickare gjorde. Så jag ville lära mig det också. För jag tänkte att om jag stannade några år till så blir jag för gammal att lära mig annat arbete. Så sedan så arbetar jag på rough construction, som det säger här. Och lite varje. Men sedan, om det var några skåp eller något särskilt att göra. För jag fick en, jag började arbeta för ett company som det kallade Axel Carlson Company. Och jag arbetade där för 37 år.
37 år?
Ja.
Och det var ett av de största i
Series? Efter jag hade lämnat Molin Furniture Works.
I have to. Yeah. This Axel Carlson, no, there was one of the biggest in the Quad Cities. The största.
Yeah, there was a construction company.
So, men yeah. Du började inte att göra mycket sån här vad man säger grovt snickeriarbete, utan du var mest på insidan och arbetade.
Well, to börja med så var jag utsidan också, men sedan om det var något vad de brukade säga finsnickeri, så såg de att jag var kanske bättre än de andra. Så om det var något så gjorde var jag alltid med att göra det.
Så du hade fallenhet för just det arbetet?
Ja, och så sedan så började jag köpa lite maskinerier och så där vidare. Så att det var sällan på en del år som jag var knappast ute på riktigt grovt arbete någon gång. Utan det hade särskilt arbete. Och så hade det många arbeten till och här och där, till och på ett kontor och allt möjligt. Och så var det alltid något som skulle göras i fabriken. Så det blev likadant som det var för det
andra. Alltså de hade en fabrik där de gjorde inrede och möbler? Eller?
Well, de köpte lite grann. Jag var den enda som arbetade där och gjorde vad som behövdes för varenda jobb de hade. Till exempel de behövde ett skåp eller behövde göra något som de inte kunde köpa på market, som det var något särskilt, så gjorde jag det så det blev likadant som det andra var på platsen de arbetade.
Så om vi tar till exempel nu med John Deere och Burwood och Wyman Home och alla de där stora fina hemmen, det var alla beställningsarbeten.
Ja.
Så fick göras efter kundens önskemål.
Ja, det är rätt.
Och gick du in där och mätte upp och arbetade direkt på platsen och
well, jag gjorde det. Jag hade min bas var en arkitekt, hade license för Illinois, så han brukade ta mig med, se om det var något särskilt. Ändå så gick vi och såg det, och han och jag talade om hur vi skulle göra det och så där vidare. Så sedan gick jag till fabriken och la ut rätta storleken på en bräda eller på ett papper eller något sådär vidare. Sedan så gjorde jag det, och sedan när det var färdigt så gick jag dit och spikade på och passade in det var en som skulle göras.
Så arkitekten, han frågade dig innan han började rita?
Well, han vi var talade tillsammans om det. Så ibland så frågade han vad jag tyckte om det och så där vidare. Hon frågade hur tror du att det går att göra på detta viset så där. Han var särskilt god att göra en ritning med fri hand. Jag har aldrig sett någon människa som var så bra som han var. Och sedan så talade vi om det och diskuterade hur vi skulle göra så där vidare. Ibland hade jag inte samma tankar som han hade, så
så Så, men på den tiden nu som du arbetade, det var mycket med sådana här kurvor och trappuppgångar med valv och grejer och sånt.
Well, det var alltid något. Ända var det skulle, till exempel det var ett kontor som du ville göra lite större. Eller du ville ändra något och göra ett skåp eller något dylikt. Eller kanske du ville ha en annat fönster i en vägg. Och du ville det allt träarbetet skulle bli likadant som det andra var i byggnaden. Och du kunde inte köpa samma saker ändå. Det var de sakerna som jag gjorde i fabriken. De hade så allt såg ut som att det var som det gamla var i en plats.
Så du har arbetat i de här fina hemmen, Börjevård Center och Wymanhall?
Oh, ja, det har jag.
Många gånger?
Jag har gjort många skåp och många saker och arbetat många gånger till Wymans för många, många år. Och jag har gjort skåp också där. Och
det är inte vanlig arbetarhem det, utan det
är det lite ovanligt.
Lite ovanligt, men ja. Förekommer det sådana hus även idag? Eller vad är det som skiljer nu från modern byggnadskonst jämfört med vad du var med om och satt upp?
Ja, well, så
man kan råd att sätta upp sådana saker idag?
Ja, så det är så olika för att det har, när du bygger hus, det bygger de lite olika nu, så det är rätt så olika. Till exempel det som du gör trappor och så där vidare och handtagen det har. Det är så olika. En ser aldrig något nya gjort som det gamla var. Det var ju så väldigt fina. Och tänk vad tid det tog och arbete.
Men nu när du var på ett sånt arbete, det var inte frågan om från basens sida att du skulle rusha någonting, utan du fick ta din tid.
Ja, det
gick inte att göra snabbt, utan du fick ta den tid.
Ja, så det var sådant särskilt arbete, så ovanligt arbete. Så jag brukar säga, jag har inte gjort mycket av någonting, men jag gjort lite av många olika saker med tid. På alla olika saker, och likadant när jag arbetar för Marin Furniture Works, för de hade ett kontrakt för att göra kanske på ett tingshus, och nästa var för en stor affär. Och så där vidare, så allting var olika. And, det var likadant när jag arbetade senare, för då på 37 år som jag arbetade för bolaget Axel Carlson Company. Det var allt, om det kom till exempel en behövlig trappa gjort eller ett skåp eller vad det var, så jag gjorde det alltid.
Hur, om det var nu ett ovanligt träslag som skulle användas, till exempel när du kom till Wymanhall, ja, alla dessa olika inläggningar och sånt, kunde du gå direkt på den träbiten och vara säker på att det skulle bli rätt så du inte fick slänga bort den och ta något nytt? Du gjorde inget prov först, utan du gick direkt på arbetet?
Ja, vi gick...
Alltså templet som jag menar.
Ja, vi gjorde en ritning på det, så sedan så gjorde vi det direkt, så nära som vi kunde, ja.
För du använde inte plastik purry?
Nej, det gjorde vi inte.
Det kom inte på den tiden?
Nej, gjorde vi inte.
Utan allting skulle passa?
Ja.
Och verktygen du använde på den tiden, det var handverktyg det mesta väl?
Well, vi hade ju sågar och bandsågar och svärvstol och så där vidare. Så,
men stämjärn och sådana saker?
Ja, så det är likadant. Så där eller här, så vi använder svenska stämjärn som vi kallar det. Ja.
Från Eskilstuna?
Ja, det är rätt.
Var de bättre stål, ju lättare att hålla skarpa, eller vad använder du?
Ja, det var väldigt bra stål i det också. Så sedan så var det inte så klumsiga. Det var så mycket bättre och lättare och allt möjligt. En del det hade förr i världen här, det var som de hade när de byggde båtar och så där vidare. Man lärde sig, ja, en så tjocka och klumsiga, det svenska Eskilstuna verktygen, det är ju så lätta och så är väldigt bra stål i dem också.
Så du har använt dig av svenska?
Ja, jag använder det än idag. Jag använder
också?
Jag är en del svenska sågar också. Men det har ju bra sågar här också.
Så de filar upp lika snabbt och skarpt som en svensk såg då?
Ja.
Så, filar du upp sågar och verktyg själv?
Ja, jag filar mina egna sågar. Både för power, både för maskinsågar och handsåg. Så jag filar mina egna sågar.
Så du kom in i ett yrke då som du från ungdomen hade sett fram emot? Och lära dig och snickeriyrket, men du gick en lång väg så att säga på möbelfabriken först.
Ja, det var kanske tur för mig för att jag fick lära mig så många saker där som de inte kan lära sig. Det som är ute på det riktigt hussnickeri och så där vidare.
Så du fick en bra grund?
Ja.
I det arbetet, jaha ja. Så det hade du nytta av. Ja. Och din bror nu, fortsatte han på möbelfabriken eller?
Ja, han var där för många, många år. Han reste över hela landet och installerade var många jobbar som det tog. Och sedan så gick han till den platsen var det skulle visa det. En gång, ett år var han i Washington DC för 9 månader på ett år där. Vi gjorde så mycket för US government.
Var det Molin Furniture eller var det Axel Karlsson?
Det var Molin Furniture. Ja.
Och nu under den här tiden som du har arbetat, du träffade en del svenska pojkar som var snickare och möbelsnickare och sånt.
Och jag några.
Och så nämnde du att det var belgar och amerikaner och tyskar och polacker och sånt.
Ja.
Hur var det att arbeta tillsammans med dem, till exempel med belgarna? Var de också yrkesmän för att vara goda?
Ja, båda. Jag ser både det svenska och tyska och det liksom var från Belgien. Det var bra cabinet makers alla.
Det var
så det var inte bara svenskarna och bara tyskarna, men det var det mesta som var av de tre nation.
Så det var ingen friktion mellan belgarna och svenskarna på den tiden när du kom 24 och på 30-talet?
Det var något
på arbetsplatsen, alltså ovänskap att de...
Nej, det var ingen... Vi hade inte någon svårighet med det i Molin Furniture Works.
Men sen på Axel Karlssons Construction, fanns det belgiska konstruktionsfilmer också, eller construction firms, man säger?
Well, det var... Om jag tänker på det var mera... Kanske... Hälften var kanske svenskar som arbetade även för en del tid. Men till slutet så säger jag att det var mera för att det kom ju aldrig inte några svenskar till detta landet. Om till exempel efter 1925 eller så vidare vid den tiden så slutade svenskarna att komma hit.
De säger ju alltid att Chicago, det var uppbyggt av svenskar, säger de. Svenska snickare, det är kanske en överdrift, men hur var det med Molin?
Ja.
Har svenskar byggt Molin?
Har vad för något?
Byggt Molin, alltså i frågan om husbyggen och fabriker och konstruktioner i byggnadsbranschen. Var det byggt av svenskar, eller var det belgare som gjorde det, eller polacker, eller italiener?
Jo, eller här.
Ja, här i Molin.
Well, det var nog... Svenska, det var mera svenska som var, om du ska ta in från ett land så var det nog mera svenska kanske än någon annan här i Molin på den tiden.
Och de byggde...
Som var snickare.
Ja. Så Så alla de här husen vi ser runt om här nu i Molin och Rock Island och East Molin, har det varit, är de byggda av svenska händer?
Well, en hel del av dem är, ja.
Men man kan inte säga att de flesta har inte varit byggda av svenskar.
No, vi kan inte säga att
de flesta,
ja, det är upplandning, ja. Men det är mer och mer så att det var, för jag tror att för många år sedan så var det de svenskarna som kom ifrån det gamla landet arbetade oss, och sedan det har ju blivit, tiden har ju tagit sin tull, så att, och det har blivit gamla och lämnat så där vidare, så det är inte många kvar nu utan det som kom ifrån Sverige.
Men de som kom nu 1910 och 1915, deras söner, blir de snickare eller fabriksarbetare, eller vad var det de för yrken, tror du?
Well, jag kan inte really.
Så din bror nu, han hade barn. Hade han söner?
Well, min äldste bror, han hade två pojkar och en flicka, men de pojkarna dog båda två unga. En var 14 och en var väl en 23-24 år kanske.
Så de kom inte upp i?
Han gick och studerade, så han hade en 7 år av college. Men så han, jag tror att det var, jag kommer inte ihåg om det var The Army eller The Navy han tillhörde, men han gick lite i skola för dem också, och sedan så var han sent till New York från Chicago, and det var en tåg olycka i Ohio och Dunkirk och som tror jag platsen heter det, Ohio, det var en tågolycka där, och han dog i den. Hans bror var bara 14 år gammal när han dog. Så han hade ju, som nästa bror, hade ju otur på det viset.
Och du gifte dig 1939? 39, ja. Och det var med en svensk...
Hennes far var född i Sverige. Aha. Och hennes mor var svensk men född här i landet.
Och hur många barn hade ni?
Well, de hade tre pojkar och en flicka.
Och hur många barn hade du i din familj?
En pojk och en flicka.
En pojk, ja.
Ja.
Och vad valde de för yrken?
Well, han är en attorney. Pojken är en attorney.
Och flickan är?
Hon har varit, hon började som en skollärarinna. En teacher.
Så de gick till college då, båda två?
Ja, ja. Mm. Det gjorde det. Pojken, han gick i 3 år sedan för att byta attorney. Och så tog han masters in English. Så det tog i vanliga tiden 2 år, men han lärde sig det 1 år. Och så sedan, så efter han hade där, så tog han mera skola, så han hade väl ett år eller så. Han skulle bli en professor eller någonting så tänkte han, men då tröttnade han på att gå till skolan efter att han hade varit så många år. Så då slutade han, och så sedan började han att bli en attorney här i Molin. Så han är i Molin här. Han har varit, har sin egen kontor och varit där nu en 10-12 år, tror jag.
Var han intresserad av snickerier?
Nej, det var han inte.
Inte alls?
No.
Och du försökte aldrig göra honom intresserad heller?
Nej, men han kan inte slå in spik nu, tror jag.
Det är lustigt att det inte finns någonting utan den begåvningen. Men de var alltså, de studerade.
Ja, han tyckte om studerande. Det var så lätt för honom. Och så han hade ett väldigt gott minne. Så han kan läsa någonting om Och jag kan komma ihåg det. Så när jag gick i skolan så ibland läraren som man hade talade om för klassen, you know, lite så där vidare ändå, så kan du, han sa till läraren, och det är inte som det var, den personen som läraren talade om, han var född det året och han dog det året och så där vidare. Han kunde komma ihåg allt möjligt. Så,
han hade lätt för sånt, ja.
Ja, så det var något enastående. Ja. Den flickan, hon var lärare och sedan så började jag med det, well, US government började en något nytt försök att lära barnen med att läsa så där vidare, lite ovanligt. So, and so she worked at, I'll have to say it in English, because she was a reading specialist for years up in the East Moline school system.
Oh, I see. But she was a teacher, though.
Yes.
Teacher. Oh. So, and did they go through Augustana, or?
Yeah. Och så sedan, han gick i, och Tam gick till the University of Chicago Law School, and han var i Champaign in at the University of Illinois för a master's in English, got his master's degree in English därifrån, och sedan in tid var han i Washington D.C. gick i skola, and jag kommer inte ihåg det namnet på det skolan. Så han var där för 6 månader, tror jag.
Georgetown?
Ja, det var visst vad det var. Mm-hmm. Och sedan två, tre andra platser var han studerad också.
Men han kom tillbaka till Molino.
Ja, så han blev trött på att studera, så sedan så kom han tillbaka och arbetade för en attorney för en liten tid, så sedan så började han för sig själv. Så han har varit där nu för så många år.
Hur, när du kom hit det första, gick du med i någon förening? Vasa, Viking eller?
Ja, det Vasa.
Vasa?
Ja. Och Gudtemplarna också tillhörde jag för en tid.
Fridhem?
Ja.
Var det Robert Kask som tog in dig som medlem i?
Ja, jag tror han gjorde det, ja.
Och kyrkan, det var först Lutheran som du gick med in?
Ja.
Du lämnade flyktingsbetyget ifrån?
Well, jag tillhör inte, jag gick inte och skrev mig in till, ja, the First Lutheran Church till senast. Jag tillhör inte någon kyrka där för många år.
Men nu har du engagerat dig mycket för kyrkan. Du har ju byggt altar.
Ja,
altar,
det är rätt så många saker under de åren jag har gjort. Jag gjorde ett litet altar och ingång när barnen var små, och så sedan lite reparationer här och där.
Så du gifte dig i första utrymme då?
Nej, men Mildred tillhörde en kyrka uppe i en, och jag kommer inte ihåg var slags, ett annat namn. Sedan så vi skrev oss in till Lutherkyrkan på samma gång, och jag tror att barnen var väl kanske en 5-6 år gamla när vi började gå till First Lutheran. Sedan har vi varit där.
Så detta altar nu som du tillsammans med annan har fått fram, det är ju en jubileet till First Lutherans jubileum.
Ja, kyrkan var 135 år gammal.
135 år, ja.
Ja.
Och då byggde ni hela altet från scratch, som man säger.
Ja, det är rätt. Ja.
Och det gjorde ni på rätt så snabb tid. Det tog inte så länge att
följa.
Ni fick väl fundera ett tag först innan ni började på...
Well, vi diskuterade lite grann. And, så där vidare, men jag tror att det var jag som ändrade det lite grann mer än någon annan. Så vi följde inte ritningarna precis. Vi ändrade det lite vad vi talade om när vi diskuterade. And, så använde vi björk. Plywood, som det säger på svenska antagligen. And det gick rätt så bra. Så. Och så blir det inte så tungt också. Det var det är nog trä i det ändå.
Och det blev invigt för två söndagar sedan?
Ja, den 1 december.
Ja, 1 december.
Ja.
Och det smälter in precis med den gamla dekoren också?
Ja, det är så det är... Det var vad de försökte. De hade en arkitekt så han hade ritning på det. Sedan kom han in med ritningen och jag sa till honom att den där ritningen den passar ju inte på kyrka, sa jag. Ja, men det är nästan så rätt, så nästan som den som det andra. Ja, där håller jag med dig om, sa jag. Men den, jag tycker om vi ska göra en så skulle allt passa. Efter den gamla stilen så...